Han är en av landets mest våldsamma gängledare och ska senare dömas för mordet på 12-åriga Adriana. Gängledarens namn är Michael Yokanna och i väntan på rättegången så sitter han häktad med fulla restriktioner. Tanken är att han ska vara isolerad från omvärlden, men bland häktespersonalen växer en oro fram om att han har fritt flöde att få in och ut information som han vill. Den som står i fokus för personalens oro är en ung jurist. En kvinna som ännu inte fått biljett in i advokatsamfundet. Istället jobbar hon som biträdande jurist för Michael Yokannas advokat. Och eftersom det finns en fullmakt så har hon fritt spelrum och har kontakt med den isolerade gängledaren. Det är en chans som utnyttjas till fullo. Häktespersonalen har noterat att kvinnan vid ett tillfälle anlände lättklädd. Hon bryter mot reglerna när hon sätter sig bredvid gängledaren på ett sätt som personalen beskriver som mycket ovanligt. Under 2 månader så pratar juristen och gängledaren i telefon i snitt 4 timmar per dag. För häktespersonalen sticker kontakterna ut så mycket att man slår larm till åklagaren. Det hela blir bara början på en följetong som ska leda till flera anmälningar och till slut hamna på advokatsamfundets bord. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig, Kim Malmgren. Ny vecka och ett nytt avsnitt av Krimrummet. Våldsvågen fortsätter att rasa, men idag så ska vi prata om någonting som berör samma typ av gängproblematik, men från ett helt annat håll. Idag ska vi prata om advokater. Välkommen tillbaka till Krimrummet, Fredrik Sjöshult.
Tackar.
Kriminalkrönikör här på Expressen. Den senaste tiden så är det du som har publicerat en uppmärksammad artikelserie som berör alla de här advokatkontakterna. Framförallt då den mellan Michael Yokanna och hans advokater som jag var inne på lite här i början. Ett återkommande begrepp som används i de här texterna, det är advokatröta. Vad menar du när du säger det?
Ja, det är ju inte här. Det här är ju inte ett enskilt fall det här som vi pratar om kring Michael Yokanna, utan det här följer ju ett mönster som vi har sett under lång tid. Först handlar det om att advokater anammar någon form av gangsterstil i reklam för sig själva. Man gjorde rapvideo i tingsrätt, man gjorde whiskyreklam. Sen var det ett antal fall, kungen och prinsen, alltså Ekrem Güngör och Amir Amdoni, som dömdes då för att ha hjälpt gängkriminella på olika sätt. Sen har det följt då ett antal fall på det. Och nu har vi då det senaste. Det får mig att konstatera i min krönika då att det här handlar om en advokatröta.
Och det är, bara för att beskriva lite vilken värld den här senaste historien utspelar sig. Så Michael Yokanna, han är en gängledare som har varit aktuell länge, framförallt i Stockholms gängvärld. Han har blivit omskriven tidigare som Vårbynätverkets fiende. Det var kanske framförallt konflikten med, som Vårbynätverket hade med Michael Yokanna som gjorde att hela nätverket åkte in i ett uppmärksammat mål för några år sedan. Michael Yokanna har suttit häktad, han har blivit dömd i flera mål samtidigt de senaste åren. Det är ganska länge sedan han var ute på fri fot.
Han har varit väldigt aktuell, han har varit häktad i drygt 3 år nu. Så han har varit aktuell i flera mål. Det har varit ett narkotikamål, det har varit ett utpressningsmål, det har varit ett vapenmål. Det har också varit ett upploppsmål, han var varit i våldsamt upplopp utanför nattklubben F12 i Stockholm. Men framförallt har han då varit häktad för mord på 12-åriga Adriana, och där har det då varit, ja, det är alltid viktigt att han inte kan kommunicera med omvärlden, men en häktad för mord i gängmiljö där är det oerhört viktigt att den inte kan kommunicera med omvärlden och påverka vittnen, påverka vad som sker utanför.
Och den här historien som vi ska prata lite om nu har du berättat om i rätt ingående detalj i flera artiklar. Den utspelar sig när han sitter häktad. Om vi tar det från början, vad är det som har hänt här?
Ja, men det här börjar ju som en misstanke hos häktet att det här finns vidarekopplade samtal, att han på något sätt kan kommunicera med omvärlden. Man noterar att han har flera samtal med den så kallade, på den så kallade advokattelefonen. Alltså på häktet finns det telefoner som bara då ska användas för att kommunicera med den offentliga försvararen, sin advokat. Jokana har då haft flera olika advokater i olika mål, men då har man då rätt att kommunicera med sin advokat. Det är absolut ingen som får lyssna på de samtalen, men det är de enda okontrollerade samtal som han kan ha på häktet under sin tid som häktad med restriktioner. Och där väcktes det då sakta misstankar om att han hade otillåtna kontakter, och det handlade bland annat då om att det bröt samtal, och att samtalen bryts, det kan vara då ett tecken på att de är vidarekopplade på något sätt, och då ber man då att den ska ringa upp igen. Häktet var också så listiga, får man väl ändå säga. Häktet har varit väldigt aktiva med att liksom agera här då. Och häktet var så listiga så man hörde, man ringde upp då den här biträdande juristen som haft då advokaternas tillåtelse att sköta kontakterna med Jokana genom substitutionsfullmakt. Efter ett samtal när man först ringt upp henne och man hörde att Michael var igång och pratade, man hörde inte vad han sa, men man hörde att han hade ett samtal i cellen. Efter ett tag så ringer då häktet upp juristen som precis har blivit, eller som tidigare blivit uppringd, som ska ha det här samtalet, och hon svarar då. Och det blir ju en sån sak som då ringer ju larmklockorna, och förstår man att men det var uppenbarligen så pratar han inte annat. Han har också uttryckt sig som att i samtalen han skulle ha ringt henne, så han tilltalat den högt då, den han pratar med, för bror. Och det är kanske lite konstigt om man ringer upp en kvinna och kallar henne för bror.
Och den här biträdande juristen, vem är hon och hur kommer hon in i hela den här historien?
Ja, hon har vandrat runt lite i den här historien. Det var så att Michael Jokana hade till en början Neo Barstedt som advokat. Neo Barstedt blev senare utesluten av andra anledningar, men redan då misstänkte häktet att det var något fuffens. Och det var då så att kvinnan jobbade hos Neo Barstedt som biträdande jurist. Barstedt drog till och med tillbaka hennes fullmakt. Oklart varför, men det var efter att häktet hade larmat om att det var något konstigt här. Sen efter att när det började brinna under Neo Barstedts fötter, då gick kvinnan vidare till juristhuset Lawhaus med kontor i Gamla stan. Där är en av de anrika advokatfirmorna. Henning Sjöströms gamla advokatlegendarens gamla byråkontor i Gamla stan. Hon kom dit. Min slutsats är att hon kom dit och sa att hej, jag har med mig flera miljoner i form av Michael Jokana och hans försvararuppdrag. Så hon kom till juristhuset och fick då en ny substitutionsfullmakt från advokaten Johan Kapp, som är en äldre erfaren advokat som jobbar på den firman. Och då fick hon då rätt att fortsätta ha de här kontakterna. Hon ringer upp till häktet och säger, det är jag som ska ha kontakterna med Jokana. Jag kommer snart att bli advokat. Det är mig ni ska prata med. Hon var tydlig med att hon markerade det då. Hon hade då de här timslånga samtalen varje dag med Jokana.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Och bara för att särskilja de här olika begreppen, så advokat är en skyddad titel som du måste ha. Du måste vara ledamot i advokatsamfundet. Det kan du bli när du har varit färdigutbildad och aktiv i 3 års tid. När du går in i advokatsamfundet, när du blir advokat, så öppnar det ganska många dörrar för dig i den här världen. Men medan du är biträdande jurist, som den här kvinnan då har varit, så är arbetsuppgifterna lite mer begränsade.
Ja, då har man ju inte rätt att vara med på polisförhör egentligen. Man har inte rätt att sköta kontakterna med en klient, utan då måste ju då en advokat vara principal, som det heter, alltså övervaka, vara den som ger uppdraget till den biträdande juristen att sköta vissa enklare sysslor. Det är till och med så att man måste, om den biträdande juristen ska vara med på ett polisförhör, så måste den vara godkänd av tingsrätten för detta. Men egentligen är det så att advokatsamfundet godkänner inte det. Advokatsamfundet godkänner inte att en biträdande jurist sätts in för en advokat, utan det ska en advokat ersätta. Det kan i sig rendera en varning för för en advokat. Men sen kan också, vilket har skett då i det här fallet, så kan advokatbyrån eller advokaten säga, ge en generell fullmakt och säga att men, skicka den till häktet och säga att den här biträdande juristen, hon har rätt att ha kontakt med den som sitter häktad. Men det är ju sånt som ligger utanför försvar, det offentliga försvararuppdraget. Det är alltså ingenting som egentligen domstolen får betala för, eller det sker inte, det är inget man tar räkning för, utan det här då hette det att den här biträdande juristen hjälpte Michael Yokana med ett bokprojekt, vilket då tarvade flera timmars samtal varje dag.
Och det framstår som att hon har haft en ganska framskjuten roll i kontakten med Michael Yokana. Att det inte nödvändigtvis bara är de här enklare uppgifterna som det handlar om.
Nej, det är väl så att hon har tagit en väldigt tydlig roll och ger själv uttryck då för att hon kommer bli den som tar över försvararuppdragen. Bara hon blir godkänd som advokat. Och hon har ju då vid den här tiden en ansökan inne hos advokatsamfundet om att bli advokat. Men hon jobbar också ihop med en annan advokat som har ett mindre uppdrag för Michael Yokana i det så kallade upploppsmålet, som då handlar om upploppet utanför nattklubben F12. Det är Nas Xiaoui, hon är nybliven advokat och hon jobbar också ihop med den här biträdande juristen. Så det är flera olika uppdrag som korsar varandra här.
Och de är goda vänner också, framstår
de är som. Väldigt goda vänner, och de i sin tur är också, eller i vart fall advokaten Nas Xiaoui, hon är god vän med Michael Yokanas flickvän.
Och i takt med att den här biträdande juristen och Michael Yokana har väldigt tät kontakt, så är det så att personalen på häktet börjar dokumentera egentligen allting som de tycker sticker
liksom ut. Samtalsloggar, man noterar hur de här samtalen går till, hur långa de är och så, för att dokumentera omfattningen också för de tycker att det sticker ut helt enkelt. Och det finns då misstankar om att det här utnyttjas på fel sätt.
Och det här är ju någonting som sker framförallt då 2021 och 2022. Och det här är ju inte nödvändigtvis handlingar som blir automatiskt offentliga. Utan de här går vidare till åklagare. Och hur reagerar åklagare på det här?
Nej, men åklagaren reagerar ju på omfattningen av de här kontakterna och gör också en anmälan då till disciplinnämnden. Och den tar då sikte på advokat Johan Kapp, och den tar sikte på även på Nia Barstedt och deras då ansvar för den här biträdande juristen, vad hon har gjort. Och då redogörs ju då ganska detaljerat i den här anmälan vad som har hänt. Och av okänd anledning så blir ju aldrig den här biträdande juristen advokat efter detta.
För hon ansöker om att
bli
advokat?
Hon ligger i en ansökansprocess, men hon blir aldrig godkänd av, det motiveras aldrig av advokatsamfundet. Men det är klart att det ligger ju väldigt mycket information hos advokatsamfundet i den anmälan som har gjorts hos disciplinnämnden.
Allt det här, det blir offentligt så småningom, för det läggs in i Adriana-utredningen.
Ja, långt senare då så är det så att det här läggs in i Adriana-utredningen. Det är alltså nu under hösten när Adriana-målet tas upp i Svea hovrätt. Och ett av de bevisteman som åklagaren har där är att Michael Yokana har haft stora möjligheter till kontakter med omvärlden. Och som exempel på det tas då den varning som det blir för Johan Kapp. Johan Kapp blir varnad för sitt principalansvar, för hur han skött övervakningen av den här biträdande juristen. Och indirekt så handlar ju det då om de omfattande kontakter och misstankar och vidare kopplingar som finns i den anmälan. Så när det nu drar igång i Svea hovrätt här under hösten, så skickas allt det materialet in, så då blir det också en del av bevistemat. Och sen måste man också komma ihåg att det finns en sak som man vet inte riktigt hur det har gått till i Adriana-målet, men det var väldigt nära att Michael Yokana blev friad, eftersom det dök upp i slutet av tingsrättsförhandlingarna, eller under tingsrättsförhandlingarna dök det upp ett alibivittne, en kvinna som påstod att Yokana var i Västerås vid tidpunkten för mordet. Och det undrar man ju vad det var som hade hänt, men då var det så att man kan dra slutsatsen att den kvinnan hade fått instruktioner av Michael Yokanas flickvän att arrangera det här alibit, och båda de två kvinnorna är nu misstänkta för att det har arrangerat någon form av försök till mened i Adriana-utredningen. Och det visar ju också då hur pass allvarligt det är att, och hur pass misstanken har varit att han påverkar utsidan. Och det är sånt som också läggs in i hovrätten nu på att ja, men han har gjort de försöken, han har också haft de här möjligheterna via sina advokater.
Och när det här tilläggsprotokollet blir offentligt, vi har dels då den typen av misstankar, men man kan också se hur hela historien tar en ganska såpopera-artad vändning här.
Jo, eftersom då flickvännen, alltså Johannas flickvän, har varit misstänkt för brott, så har hennes mobil kontrollerats. Så i den så hittas det då en väldigt många meddelanden mellan henne och advokaten Nasser Ziawi, som tyder på att de från början hade någon form av vänskap, men sen blir flickvännen arg på advokaten för att hon engagerar sig i mordmålet där hon egentligen inte är, hon har inget uppdrag där, eftersom Johannas försvar sköts nu av advokaten Martin Persson, och det finns liksom inga misstankar om att Martin Persson ägnar sig åt några felaktigheter. Men ändå så är då den andra advokaten från upploppsmålet, hon är engagerad i detta, hon gör saker som Johannas flickvän reagerar väldigt starkt för. Hon menar på då att hon ska inte lägga sig i detta. Och hon antyder också då att den här biträdande juristen, trots hon ska ju egentligen vara borta från det här eftersom Martin Persson har tagit över försvaret, den biträdande juristen är ändå engagerad i detta, och det irriterar då flickvännen något väldigt.
I de här meddelanden så finns det också beskyllningar om brott mot god advokatsed. De säger att Nasser Ziawi har vidarekopplat samtal, och det är tydligt också att det finns någon konflikt mellan dem som rör åtminstone beskyllningar om att det ska ha funnits någon sorts relation mellan Michael Johanna och den här biträdande juristen.
Det är ju tydligt då i de här meddelandena att de beskyllningarna finns, men det är framförallt intressant att flickvännen är så tydlig med att Michael Johanna har fått hjälp med att vidarekoppla samtal. Alltså de misstankarna som har funnits sedan en tid tillbaka. Men de bekräftas ju i de här meddelandena.
Och allt det här, det blir offentligt i två omgångar egentligen. För först kommer det här första tilläggsprotokollet ut då, med meddelanden mellan Nasser Ziawi och flickvännen. Men sen så kommer det ytterligare ett som då, det blir nästan som en uppföljning av vad som står i det första.
Ja, det är ju så att då samlas det som finns i form av misstankar mot Nasser Ziawi ihop till en anmälan till disciplinnämnden. Så mitt under pågående rättegång här i hovrätten så blir hon anmäld för misstankar om att hon har hjälpt till att smuggla ut brev för Michael Johannas räkning. Och de misstankarna byggs då upp dels av information från häktet, mystisk post, mystisk advokatpost som de inte får öppna. Sen har en del post öppnats från juristhuset, och där då den här biträdande juristen fortfarande jobbade. Där har post öppnats eftersom hon inte har ett advokat, eller hon är liksom inte inom ramen för advokatuppdraget, så skyddas ju inte hon, eller skyddas inte den kommunikationen på något sätt. Det har öppnats, och det tyder på att det finns någon form av brevväxling mellan Johanna och henne som inte då har passerat några korrekta vägar.
Det framstår också i den här, för det är brevväxling mellan den biträdande juristen och Michael Johanna som man kan ta del av i det här. Och där framstår det med all önskvärd tydlighet att den här biträdande juristen är väldigt upprörd vad som sägs om
det henne. Slår gnister om den här brevväxlingen, får vi säga. Det har varit väldigt starka känslor, alltså brevväxling som har kommit efter att meddelandena i den första delen blev offentliga, alltså meddelanden mellan advokat Ziawi och Michael Johanna, där det finns anklagelser då om särade ben och annat. Efter att de blev offentliga så har den biträdande juristen uppenbarligen blivit helt vansinnig på Michael Johannas flickvän, och det är det hon skriver om, och det sen svarar han på det och är väldigt tydlig med att han accepterar inte hur hon uttrycker sig. Den betydelsen i någon slags bevishänseende här, det handlar ju om att Johanna antyder att han har fått brev, att det finns någon form av brev, det kan tolkas så, som har gått, som har då möjligen har smugglats ut via advokater. Det är därför de där breven finns med i den senaste delen av förundersökningen.
Och det är sällan man ser en person med advokatambitioner uttrycka sig på det här sättet. Men det är väldigt mycket, det är stora bokstäver. Det är väldigt, som en mening här, helt i stora bokstäver, driver du fucking med mig? En annan som är, jag har ingen titel att bry mig om längre, så jag har inget att förlora. Det här målet har redan tagit min karriär och min vänskap med Nas. Tror du hon ska få ta hela mitt anseende som kvinna också? Aldrig.
Och Jokana svarar ju då ifrågasätter, varför skriver du med caps lock? Han är ju väldigt irriterad över hur hon uttrycker sig. För han får ju på något sätt sitta på häktet och någon slags gjuta oljor på vågorna mellan de här tre kvinnorna som finns på utsidan här. Det allvarliga i det hela är också att den här biträdande juristen nu vill bli advokat på nytt. Det har gått ut ett cirkulär från Sveriges advokatsamfund där hon där det står att hon ansöker om inträde och att hon backas upp av juristhuset Lawhouse. Jag har frågat Johan Kap som var hennes principal i det här tidigare om han fortfarande backar det, och han säger att hela byrån står bakom att den här biträdande juristen ska bli advokat. Det sa han för några veckor sedan. Nu har hon försvunnit från juristhusets hemsida och presenteras inte längre som medarbetare. Så jag vet inte riktigt vad det som är det senaste i det.
När du har gjort de här granskningarna så har du varit i kontakt med de här personerna, gett dem en chans att bemöta det som de beskylls för här. Vad säger de själva?
Det är ju väldigt upprörd stämning. De är ju väldigt arga över att vi skriver om detta och att de blir anklagade för de här sakerna. De är också anklagade, de är väldigt arga på åklagaren för att hon har då offentliggjort detta i en del av Adriana-rättegången. Och det biträdande juristen, hon säger då bland annat att hon har ju inte haft någon märklig relation med Michael Yukana. Det tillbakavisar hon stämt. Hon säger att hon har inte medverkat till att några samtal från honom har vidarekopplats till andra. Hon tycker att häktet överdriver i de här samtalsloggarna. Hon har inte haft de här långa kontakterna, hävdar hon, med Michael Yukana. Och hon tycker inte igen sig bilden att hon skulle varit lättklädd då, som häktet noterade vid ett tillfälle under ett besök. Och man kan väl säga att Johan Kap då, som har varit hennes principal, som har övervakat henne, han säger i princip samma sak. Han har samma invändningar om vidarekopplingar och längden på samtal och så vidare. Han säger väl någonstans här under resans gång att det kanske blev lite väl mycket tid som den här biträdande juristen ägnade åt kontakten med Michael Yukana. Men han tycker ju inte att det skulle rendera honom en varning, och han ser inte att han har gjort något fel. Och han tycker att han också kan motbevisa många av de punkter kring samtalslister och vidarekopplingar som har förts fram. Så han har ett väldigt aggressivt försvar för att säga att han är väldigt, väldigt väldigt upprörd över vad vi har skrivit här. Vad det gäller Nasi Siawi då, så har hon ungefär samma försvarslinje, men hon är också noga med att hon har inte hjälpt till att smuggla ut några brev från häktet. Det har inte hon gjort sig skyldig till, och hon har liksom inte heller, hon ser inte någon märklighet i de här kontakterna som hon har haft med Jokanas flickvän och så vidare, utan hon menar att allt detta har hon skött enligt advokatetiken, så hon känner sig inte orolig för att hon har gjort något fel.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Om vi lyfter blicken lite så är ju det här bara ett i raden av uppmärksammade fall vi har sett de senaste åren. Vi var inne på kungen och prinsen då till exempel, som båda dömdes till fängelse för sitt samröre med gängkriminella. I dina ögon, har det skett en förändring på den här fronten?
Ja, jag tror till och med man kan hitta någon form av att uttrycka ordet gärningsmannaprofilering. Det finns ett antal advokater som kanske inte är de skickligaste, men som ser som till sitt konkurrensmedel att erbjuda extra tjänster då. Man kan ta som ett exempel en gängledare, han har en erfaren advokat vid sin sida. När han blir mer kriminell så väljer han att helt plötsligt välja en helt oerfaren. Egentligen så är det så att han behöver ha en mer erfaren advokat av den bästa i Sverige. Men istället anlitas han av någon som många försvarsadvokater och åklagare kanske tycker är en av de sämsta i Sverige. Men det är klart att det handlar om att det är en advokat som erbjuder den här typen av extra tjänster. Och den typen av advokater har vi sett gång på gång. Alltså oerfarna advokater som får uppdrag som inte är rimliga sett till deras erfarenhet. och det går som en röd tråd genom de här fallen vi pratar om nu. Det handlar inte bara om kungen och prinsen, det handlar också om exempelvis ja, men alla de anklagelser som var mot Neo Barstedt och hans bror Gabriel Barr som också blev utesluten ur advokatsamfundet. Ett annat exempel är ju kvinnan som inledde en relation, den kvinnliga advokaten som inledde en relation med en gängledare i Gävle och blev utesluten. Så det finns ju ett antal sådana här exempel när advokater går lite vid sidan av reglerna för att då få uppdrag.
Tidigare i veckan så satt du i en studio hos Sveriges Radio P1 Morgon och berörde just det med de här nya advokaterna. I samma studio så satt advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edvall Insulander och gav sin syn på just den saken. Vi kan lyssna hur det lät.
Men den kriminalitet som finns idag ställer nya typer av utmaningar, definitivt. Och en fråga som den här kommittén som vi har nu utreder är ju till exempel, är det möjligtvis så att det behövs viss erfarenhet för att ta sig an vissa ärenden? Alltså att man inte ska kunna ta sig an ett stort mordmål till exempel som försvarare om man har bara varit försvarare i en månad. Det är en frågeställning som nu till exempel utreds och som kanske eventuellt kan vara vettigt.
Mia Edvall Insulander, hon är ju inne på det här att de senaste åren så har advokatsamfundet vidtagit olika åtgärder. Man har också inlett utredningar. Hon är inne på att man har en utredning just nu om åtgärder som man vill vidta framåt just på grund av den här problematiken. Gör advokatsamfundet tillräckligt?
De gör ju för lite och de gör för sent skulle jag vilja säga. Hon har ju tidigare talat om att det här handlar i vart fall en debattartikel så talar hon om ett exempel. Det var när det fanns angrepp gällande kungen och prinsen. Men det här visar ju på att det fanns ju betydligt fler exempel. Advokatsamfundet har då hävdat att de gör ju ingripande. Och visst, de gör ingripande mot advokater som ja, hjälper till att skicka ut brev från häktet och så vidare. Men det är som att man plockar löss för löss istället för att plocka fram luskammen och göra någonting riktigt åt detta problemet. Och visst, nu pratar de om att vissa saker ska hända. Men det är ändå ganska små. De måste komma åt den här i grunden, och då handlar det inte om kanske, det är jättebra att man funderar hur länge någon ska vara advokat och hur länge någon ska ha varit advokat för att få ett viktigt förordnande, men det här problemet måste angripas betydligt hårdare, och man måste också fundera över, räcker verkligen advokatsamfundets möjligheter till här? De har en utredningsverksamhet som hon påstår att de har det. Jag vill hävda att det handlar om en brevväxlarfunktion som i princip tar emot anmälningar, skickar ut anmälningar, försvar och så vidare. De har ingen egen utredningsverksamhet. Det måste man ha.
Vi kan lyssna på vad hon sa och på just det ämnet.
Och det är heller inte helt korrekt att vi inte har någon egen utredningsverksamhet. Det beror väl lite grann på vad man menar med en utredningsverksamhet. Men dels så tar vi emot anmälningar, och de är vi ju tacksamma för, därför att anmälningarna bygger ju på information som vi inte har. Ofta sekretessbelagd information som åklagare, andra advokater, domstolar sitter på. Så det är klart att vi är beroende av den informationen som är hemlig för oss för att kunna utreda om någon advokat har begått brott mot god advokatsed. Sen prövas också ärenden mot advokater genom att advokatsamfundet självständigt tar upp ärenden, så vi är inte bara beroende av anmälningar till disciplinnämnden, utan vi jobbar aktivt med att fånga upp särskilda ärenden eller information som vi får på andra sätt än genom anmälningar och tar upp det och utreder det.
Vi hör henne prata om både då ett internt flöde av ärenden men också ett externt. Räcker inte det?
Nej, alltså det hon pratar om är egentligen någon form av brevväxlingsfunktion. De får in en anmälan och skickar det till advokaten och säger ja, vad säger de om detta, och sen får den som anmäler svara. Och där ligger man ju väldigt mycket ansvar på anmälaren. De här egna anmälningarna som tas upp, det är ju ja, nu skriver de här om det här och vad säger de om det här. Det är ju ingenting som blir något rejält utrett, utan de måste ju övergå från att ha någon form av brevväxlarfunktion till att ha en egen utredningsenhet med tanke på de problem som finns.
Advokatsamfundet menar att man tar den här problematiken på allvar. Vi har ju också sett att de utesluter fler advokater nu än vad de har gjort tidigare. Vi kan lyssna på vad Mia Edvall Insulander säger om detta också.
Jag kan väl ändå tycka att det är ju ganska många advokater, senare fler än tidigare, 4 per år ungefär de 2 sista åren, som har blivit uteslutna. Mm. Och det visar väl också att det fungerar i viss mån. Sen kan vi göra mer och bättre. Och jag vill också lägga till där att det här proaktiva, att arbeta förebyggande, blir ju extra viktigt. Just det. Och just där har vi tillsatt en särskild utredning utredning som ska vara klar nu till årsskiftet med att komma med nya förslag kring. Finns det mer vi kan göra när det gäller det förebyggande?
Vad vill du se för åtgärder i framöver här?
Jag tycker ju inte att advokatsamfundets självsanering fungerar, och när det gäller offentliga försvarare så tycker jag att justitiekanslern ska ta de anmälningarna, för det behövs snabbspår när det handlar om väldigt allvarliga anklagelser mot en advokat. Det kan inte dröja ett halvår som i Kungen och Prinsen eller som 14 månader som i Johan Kapfallet, utan här måste utredas
snabbt. Där fick ju de fortsätta vara advokater under tiden också.
Det finns andra exempel. Vi har advokaten då, jävla advokaten som hade en relation med gängledaren. Hon var ju fortfarande under utredningen offentlig försvarare i ett mordmål som hade med det hon anklagades för att göra. Det blir helt absurt att det kan vara så. Så det visar ju på att det som advokatsamfundet hävdar fungerar, det fungerar inte, och då måste man ta andra åtgärder. Sen kan advokatsamfundet få avgöra vilka som ska bli advokater eller inte. Men det är nog så att justitiekanslern måste nog avgöra vilka som ska vara offentliga försvarare eller inte.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
I en krönika häromdagen så efterlyste du justitieminister Gunnar Strömmer. Varför då?
Jo, det här måste ju tas på politisk nivå. Det här har legat nu så länge, det händer inte så mycket. Och nu måste Gunnar Strömmer och regeringen frågasätta, men vad gör advokatsamfundet? Hur kan vi hitta lösningar på detta? Hur ska man kunna få till tillfälliga avstängningar av advokater som anklagas för saker? Hur ska handläggningen bli snabbare? Och hur ska man göra då för att komma åt grundproblemet att det här inte ska upprepas? För det här är ju, nu är det, handlar det inte om ett fall eller ett exempel, utan det handlar om fall efter fall efter fall, och då måste det bli ett ökat tryck från regeringens sida på advokatsamfundet att agera här.
Vi får se vad som händer framöver. Vi sätter punkt för veckans avsnitt av Krimrummet. Tack så mycket för att du ville vara med, Fredrik Sjöshult.
Tack.
Om du som lyssnar har frågor, synpunkter, nyhetstips, är du som alltid välkommen att höra av dig till mig på kim.malmgren@expressen.se. Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.